Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Ja, hej och välkomna. Jag heter Karin André och du som pratar i den andra änden. Du heter ju Anna Sandell.
Det gör jag.
Anna Sandellus.
Och precis. Mm. Så är det med det.
Så är det faktiskt med det. Det är ju en konstig tid här i världen. Och sorglig och fruktansvärd.
En fruktansvärd tid.
Så att vi tänkte att vi kan börja, det här tänker jag att våra underbara lyssnare förstås redan har gjort och har koll på. Men vi kan väl ändå börja podden med att slå ett slag för att om man har möjlighet så finns det ju ett gäng olika organisationer som gör, alltså arbetar för att hjälpa människor i Ukraina.
Exakt.
Och där finns ju typ alltså liksom UNICEF och Röda Korset, UNHCR och ett, som sagt ett helt gäng som man kan hjälpa här från, som är svenska liksom, organisationer.
Precis. Och jag tänker att det minsta lilla man kan göra kan ju hjälpa jättemycket. Och om inte det är i liksom monetära medel så vet du ju också till exempel i Stockholm och säkert på andra platser så Naturkompaniet samlar in kläder.
Yep.
Och sådana där saker. Så att allt man kan göra stort till litet tycker jag verkligen att man ska göra.
Verkligen. Så jag tänker typ att vi samlar lite olika länkar till både så här Swish-nummer och kanske också några andra insamlingar för som sagt kläder och typ andra saker som behövs. Och så lägger vi det med veckans så här avsnittsinlägg i våran Facebookgrupp. Så man känner så här, jag skulle ändå vilja göra någonting men jag behöver att informationen kommer lite serverad till mig. Så kan man vara. Då tänker jag att vi serverar lite grann i vår Facebookgrupp, helt enkelt.
Helt bra. Bra, Karin.
Ja, bra Anna. Nu har vi bestämt det, du och jag. Och även ni andra då. Hur mår du i övrigt?
Jag mår bra, tackar som frågar. Ja, vad sa du?
Vad har du för dig?
Vad har jag inte för mig? Nej, men jag mår bra. Det är liksom det här med kriget då som pågår. Det präglar mina tankar ganska mycket. Men i övrigt så är jag glad för att vi snart får flytta hem till vår lägenhet. Det ser jag så mycket fram emot.
Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma och hälsa på er. Det måste jag säga.
Det ska bli så kul.
Verkligen. Grattis.
Så det är grattis väl, till det. Tack och grattis till dig som snart får komma hem till mig.
Eller? Ja, gud, nej, det tycker jag verkligen var en rimlig grej att säga.
Och grattis till mig som snart får ta emot dig som gäst.
Nästan framförallt, va?
Jag tror det. Nej, men det ska bli underbart kul, faktiskt. Så det är väl inte det jag har för mig så mycket, men det är det jag längtar efter.
Just ja, men det förstår jag. Det kan jag verkligen förstå.
Du då, vad har du för dig?
Nej men vi är ju här i Göteborg. Och det är faktiskt underbart. det har verkligen varit, jag är väldigt, väldigt glad för att vi är här ett par månader nu. Det känns väldigt speciellt och väldigt liksom mysigt och roligt sådär. Så att, ja, men typ igår var vi och hälsade på typ en, så, liksom, mina gamla kollegor som jag har verkligen älskat. Och det lät som att jag hatar dem nu, det gör jag absolut inte. Men så, jag har inte träffat dem på flera år typ. Så man vet att man liksom har lite tid att göra sånt. Där introducerades mitt barn till fenomenet pruttkudde.
Kul!
Det tyckte hon var så himla roligt. Alltså det var, hon
vem tycker
var roligt.
Inte det?
Så att i morse då gick min man glad i hågen över att vår dotter har ärvt hans humor till Buttericks. Köpte inte en utan två pruttkuddar för att imponera på vårt
nog.
Barn. Alltså bara i allmänhet att gå in och köpa två pruttkuddar en måndag förmiddag på Buttericks. Det är
jag gillar det.
Tyvärr så vet inte om det var något speciellt med den här pruttkudden som var just där vi var i söndags. Men våra pruttkuddar är hon livrädd för. så att,
speciellt ändå.
Hon kan ha bytt humor. Det kan också vara så. Att hon har liksom shapat upp sig lite. Eller?
Det kanske var lite så nyhetens behag helt enkelt.
Kan ha varit. Så att vi är ju väldigt inne på att vi måste få henne att skratta. Hon, vi har ju länge tänkt att hon inte kan skratta än. Det kan hon. Hon tycker bara inte att vi är så roliga. Så att vi måste liksom jobba hårdare. Fler pruttkuddar.
Underbart.
Och kanske andra pranks. Vem vet? Det blir ett så gott bananskal. Och sådana saker.
Mm. Kul.
Men,
se fram emot att följa. Vet du vad jag faktiskt gjorde igår? Vad jag pysslade med?
Nej.
Jag började göra lite så kallade efterforskningar till
livepodden.
Livepodden här i Stockholm.
Gud, vad spännande. Hur kändes det? Hur kändes det att liksom börja nysta?
Läskigt liksom.
Börja din forskning?
Nej, men det kändes läskigt. För att igen slogs jag av liksom minnet av att sitta framför en publik och leverera någonting. Där kan man inte sitta till exempel utan byxor som jag gör just nu.
Eller, vet du vad, om vi har bord med duk.
Då kan man.
Du får kanske.
Jag måste sitta där när det börjar och sitta tills alla har gått.
Nej men vänta, fast, ännu konstigare hade det varit. Om du hade på dig byxor när du gick in, satt ner och tog av dem.
Men det ska bli så kul. Och jag tänkte att det kan vi väl också liksom säga att det vore jättekul om ni kom.
Verkligen, alltså enormt kul. Och det är ju mitt, då ska jag få äntligen få åka till min andra hemstad, till Stockholm.
Yeah.
Och det ser jag fram emot så himla himla mycket. Men jag tror att det kommer bli en toppen kväll faktiskt. Anna,
det ska bli underbart.
Kommer vara byxlös och redlös.
Ja. Jag missar min tennis för det här. Så att jäkla vad jag ska bli redlös.
Om ni inte kommer för någon annan anledning, så kom för att Anna missar sin tennis för det här. De kommer sakna henne så mycket.
Ja.
Ja, de kommer det.
Ja, nej men kom. Så att om ni inte redan har köpt biljetter, så gör det på stauppbolaget.net.se.
Gov
snedsträckt mode mot mode.
Punkt, är det SE?
Jag tror att det är SE, va?
Jag tror att det är stapelaget.se snedsträckt mode mot mode. Bra. Har du något
annat?
Har du något tips? Har du något gott tips för någon av
jag har sett de två första avsnitten av The Sinner nu, som jag har tipsat om två veckor. Nu kan jag tipsa på riktigt.
Ah, bra.
Det är precis som säsong 1, 2 och 3, riktigt konstigt och riktigt bra.
Mm, spännande. Det låter ändå härligt.
Mm. De är liksom det är bra.
Är
det
de
bra.
Fristående? Nej.
Alltså ja, fast nej. Eller typ okay, så här, jag tycker att alla har varit, alltså det är ju samma liksom polis. Och det har varit olika stories i allt, men, och jag tror inte de har gjort det förut, men i säsong 4 då refererar de till säsong 3.
Jag
upplever att det inte riktigt har varit så innan, och det var inte jättestark referens, men liksom, ja, de är fristående skulle jag säga. Man kan köra utan att sätta alla. Men säsong 4 finns på SVT Play och säsong 1, 2 och 3 finns på Netflix.
Perfekt ju. Så bra. Mm. Rejält tips.
Mm.
Jag vet inte, jag minns inte om jag förra veckan tipsade om den här nya podden som jag lyssnar på, som heter Twin Flames. Gjorde jag det?
Jag kommer inte heller ihåg.
Alltså, vi måste skaffa en till person som kan sitta med under de här poddarna och komma ihåg saker.
Testa mitt minne.
Ja, men det är en podd. Kommer du ihåg?
Nej.
Specifikt. Nej, men det är en podd som handlar om ett par som startar någon slags till hälften typ så sekt, till hälften kanske så inspirationsföreläsningar, till hälften
nej, det tipsade du inte om.
Råd som handlar om att de ska hitta blir osäker igen. Perfekt. Du var så säker och sen blir du osäker igen. Men det handlar om att man ska hitta sin twin flame, alltså sin liksom
ja, men
sin
tipsade inte om det.
Nej, okej. Okay. Ja, men bra.
Låter bra.
Det är väldigt intressant, och det är ju det här som alltid gör en så ledsen när man praise on the lovers. Att man liksom exploaterar människors önskan om att hitta kärlek för egen vinning typ. Man kan säga att de uppmuntrar, deras tes är att gentemot sin själsfrände, man kan aldrig göra för mycket typ. Alltså man kan liksom aldrig, och man får heller aldrig typ take no for an answer. För att alla liksom hinder som står i vägen är bara där för att pröva en liksom. Och det gör ju då att de uppmuntrar sina följare att göra helt sjuka saker mot folk som typ har dumpat dem. För att de tar liksom inte nej. Alltså de kan liksom inte acceptera att så bara, nej men den här personen vill inte vara med dig. Utan det är liksom alltid så här, men du måste, you have to fight harder typ. Så det, ja, det är jättekonstigt.
Vad jobbigt det lät.
Ja, jag vet. Det är verkligen, det är sorgligt. Men jag tror att det kanske finns 3-4 avsnitt ute. Någonting.
Ja, kul. Twin Flames.
Twin Flames, tror jag att den heter.
Bra tips.
Jag lyssnade på den på vägen hit, men nu kommer jag inte ihåg om det var det den hette. Vänta en sekund. Jag ska kolla. Den heter Twin Flames Wandering.
Bra.
Bra.
Kul.
Ja.
Nej, men det var väl det, eller?
Hejdå!
Hejdå! Nej, det där skämtet, jag vet inte om det börjar bli gammalt.
Det men blir aldrig gammalt.
Och då är du...
Men någon gång gör vi det på riktigt. Alltså, att det inte är ett skämt längre.
Tänk dig att du tar med dig Sally och Marcus ner till hamnen. För du har läst i tidningen att en stor tigerhaj har fångats och nu visas upp i en bassäng nere på akvariet. Det här kanske inte hade kunnat hända i Göteborg. Men det
jag blev så intrigued att det var så här, va?
Det var inte Göteborg, det var en luring.
Okay.
Det hade kanske inte kunnat hända i Göteborg. Men det hände i Coogee utanför Sydney i Australien i april 1935. Fiskare som var ute och fiskade fångade först en liten haj som de började hålla upp, och helt plötsligt kommer en 4 meter lång, ett ton tungt tigerhaj och alltså tar den här lilla hajen som bete och då nappar på fiskarnas krok.
Mardröm.
Så, ja, alltså så jäkla läskigt. Men de halar upp hajen. Hur de nu gör det, exakt vet jag inte. Jag tänker att det är en sån här skranglig liten fiskarbåt 1935. Och sen så är det typ ett stort nät där de lägger den här hajen. Men jag vet inte exakt hur det går till. De lyckas i alla fall fånga in den här hajen. Så de tar den in till land och vidare till Coogee Aquarium Bath. Som ligger då nere liksom vid vattnet. Det är sånt gammalt badhus som typ har havspooler, ser det ut som. Det finns ju där. Mm. Bland annat, och på andra ställen. Men hajen ska då kunna visas upp för alla som är nyfikna för att komma och se den här. Så det verkar som att det här Coogee Aquarium Baths har haft lite svårt att liksom få folk som vill komma och bada. För det har varit väldigt mycket hajattacker den senaste tiden. Och det beskrivs som att intresset var liksom extra stort eftersom hajen ansågs vara enemy number one. För bara de senaste månaderna innan så var det 3 män som hade tagits av hajar där i närområdet. Så det annonseras ut då i tidningarna att den här hajen ska visas upp på Anzac Day som inträffar den 25 april och som är då en helgdag i Australien, Nya Zeeland, Samoa med flera länder. Och intresset var då jättestort, såklart. Det kan man ju tänka sig. Ändå spännande att gå och se en så stor haj. Så det är då en great turnout, som man säger. Och alla står då och tittar där ner i den här bassängen och plötsligt händer något väldigt märkligt. För hajen börjar liksom typ harkla sig, kanske är fel ord, men liksom vi såg faktiskt en get göra samma sak igår när vi var och tittade på djur. Den liksom började klöka, alltså vet, få
kvällningar typ.
Så ja, vad heter det? Tack. Och helt plötsligt spyr hajen upp liksom en arm. Så alla blir ju helt chockade, såklart. För då är de bara så här, shit, nu är det ännu en haj som ätit upp ännu en man. Och vi får liksom se efterföljden av det här IRL. Ja, så jäkla läskigt. Så den här armen tas ju då såklart in för att undersökas. Och när den undersökts så kan man konstatera att armen inte har blivit avbiten av en haj, utan att den har skilts från sin kropp genom att någon med ett vasst föremål helt enkelt har kapat av den.
Och sen matat
man kan se. Ja, man kan se att det inte är något kirurgiskt ingrepp, för att det är liksom mer slarvigt gjort än så. Och man undrar ju liksom så här, vad skulle det vara för kirurgiskt ingrepp där armen liksom end up i havet i en hajs mage. Så det luktar mord.
Det luktar gammal arm.
Och även om hajar tydligen har väldigt hög magsyra så är armen i relativt bra skick. Man kan säga att den troligtvis har legat i hajens mage mellan 8 och 18 dagar. Och trots att den legat där så pass länge så kan man fortfarande se en tatuering på armen. Och man kan fortfarande uttyda vad det är. Och det är då 2 boxare som boxas mot varandra. Och det rapporteras ju såklart friskt om både hajen och armen som hittats i tidningarna. Och även den här detaljen om tatueringen når till tidningarna. Och när den väl har gjort det så är det en man som hör av sig till polisen. Han har läst vad det står. Och han tycker att det låter som en tatuering som hans bror James, även kallad Jim Smith, hade. Jim Smith har också varit borta i några veckor. Så när polisen får detta tips så bestämmer de sig för att se om de kan få fram fingeravtryck från armen. Vilket de kan, och det visar sig att det är då just denna Jim Smith. Så vem var då Jim Smith? Han var en före detta boxare. Och han rörde sig numera då, eller vid tillfället för hans död, i mer eller mindre kriminella kretsar. Han hade då ett flertal domar för lite mindre och lite större saker mot sig, och det var väl därför då de hade hans fingeravtryck i sina register. Och han hade vad man kan säga en tveksam livsstil. Bland annat så sysslade han med olaglig vadslagning på olika saker. Och så han liksom gjorde sånt. Och utöver det då, att han var en fifflare helt enkelt, så jobbade han också som byggare. Utredningen påbörjas. Vad har Jim sysslat med sin senaste tid i livet? Och vem har mördat honom? Det visar sig att den sista gången Jim sätts vid liv var på en bar där han drack öl med en kompis, en man vid namn Patrick Brady. Även Patrick var känd av polisen. Han förstod under första världskriget, där han liksom tjänade, att han var väldigt bra på förfalskningar. Så det liksom fortsatte han att syssla med. även efter kriget. Det verkar som att under första världskriget så liksom skitsamma. Han var jättebra på det helt enkelt. Så att, det var han. Och så de två hade setts dricka öl tillsammans. Och sedan hade de två tagit en taxi hem till ett hus som Patrick hyrde. Sen har Jim aldrig setts vid liv igen. En annan taxichaufför lämnar in ett vittnesmål om att han dagen efter att Jim har setts vid livet sista gången, så har han kört, den här taxichauffören har då kört Patrick till norra Sydney, där Patrick har bett honom att stanna vid ett hus där han sedan har då hoppat ut och gått in. I det huset bodde en man vid namn Reginald Holmes. Så vem var då Reginald Reggie Holmes? Han var en framstående karl. Han rörde sig det övre skiktet.
Dröm att någon ska kalla en för en framstående karl.
Han var liksom en del av societén. Han var en framgångsrik affärsman som drev och ägde ett framgångsrikt båtbyggarföretag. Och han hade, du vet, familj, fru, fint hus. Han satt med, du vet, alltså han var liksom, han var en framstående karl, precis som jag sa. Men han var inte bara en hedlig företagsägare, utan han höll på med så kallade sidobusinesses. Han höll nämligen på med smuggling av kokain, tobak och annat smuggelgods som kastades av från olika färjor och båtar utanför Sydneys kust. Reggies business då tog sedan små speedboats ut till de här platserna där det dumpade smuggelgods och fiskade upp det, och sen tog de sig vidare in till Sydney där de smugglade vidare det.
Jävlar.
Det visar sig då när polisen får liksom utreder kring allt att det finns en koppling mellan Jim och Reggie. Jim har nämligen arbetat hos Reggie på hans båtbyggarfirma som byggare. Men utöver att han arbetade där på båtbyggarfirman så var han också en av dem som hjälpte Reggie med smuggelbusinessen. Och till en början verkar allt ha gått bra, men vid något tillfälle så var det så något som hände mellan dem och det uppstod så kallad friktion. Jim började med att försöka utpressa Reggie efter den här händelsen som jag inte exakt vet vad det är. Och ofta gjorde han den utpressningen genom att försöka använda sig av Reggies höga ställning i både Sydneys affärs- och sociala scen. Så han, du vet, är så här, om inte du, ja, ni vet hur utpressning går till helt enkelt. Jag skulle...
Nej, kör, kör.
Aha.
Nu, om inte du, vad vill...
Om inte du ger mig pengar.
De vet hur utpressning funkar, du har helt rätt.
Ja, exakt. Tack. Pinsamt. Jag är så glad att jag kom på mig själv innan jag reenaktade hela den här scenen. Så utöver det, den här liksom schismen mellan de två, så hade Jim även börjat tala bredvid mun när han var ute och drack öl. Han pratade lite för mycket vitt och brett om Reggies olika businesses. Och som jag förstår det så pratade han även med poliser. Och liksom han var polisinformant, mer och mindre officiellt tror jag. Och läckte både det ena och det andra till polisen om sina kriminella kontakter i tid och otid.
Perfekt. Han spelar så, liksom i alla lag, känns det som.
Han är verkligen all over the place. Mm. Det kan man säga. Så när polisen liksom gör den här kopplingen så att säga, att Jim senast setts i livet tillsammans med Patrick och att Patrick sen morgonen efter tagit en taxi hem till Reggie, så tänker de, aha, det här luktar skumt. Men även om de tror att de båda två, de här männen då, Patrick och Reggie, har någonting med Jims död att göra, så har de inga konkreta bevis. De behöver mera. De behöver ett erkännande. Så de bestämmer sig, polisen då, för att plocka in de här båda herrarna på förhör för att se vad de har att säga om saken. Reggie, han bara tvärnekar och säger att han absolut inte har någonting med saken att göra. Han menar att han inte ens känner Patrick och att han än mindre hade något med Jims död att göra. Även Patrick förnekar att han har någonting med Jims död att göra. Så polisen är liksom i ett dödläge. De kommer ingen vart. De har inga liksom bevis. De har de här indicierna då att Jim har sett så och bla bla, de här stegen. Men de har ingenting annat. För då 20 maj samma år, alltså en knapp månad efter att man har hittat, eller efter att hajen då har spytt ur sig Jims arm, så händer något. Den dagen, 20 maj, hoppar Reggie ner i en av sina båtar, drar ut på havet. När han har kommit en bit stannar han, tar fram en pistol och skjuter sig själv i huvudet.
Okay.
Men på något vänster så tar kulan inte ordentligt. Eller han liksom missar, han gör ett dåligt skott helt enkelt. Eller bra, eller hur man nu vill säga. Han överlever i alla fall sitt självmordsförsök. Men han, av skottet då, så trillar han ner i vattnet. Och när han väl åkt ner i vattnet så är det som att han är så här, shit, jag vill inte dö. Så han liksom kravlar sig upp igen i båten. Och när polisen då kommer honom på spåren, vilket det verkar göra som, alltså han, de verkar komma honom på spåren snabbt liksom, så drar han. Och då inleds en båtjakt. Polisen jagar Reggie runt utanför Sydney i 4 timmar innan han till slut ger upp och följer med polisen in till stationen.
Men det är liksom som Ben Hill-jakt med den här, alltså, verkligen, som just har överlevt ett skott i huvudet med båtar.
Ja, men alltså, och jag ser framför mig att jakten går till så, till slut så är det polisen som åker före Reggie. Alltså så ser jag framför mig att jakten är.
Och sen så ser man plötsligt den här hajen åka.
Exakt, den har rymt. Ja. Men väl inne på polisstationen så börjar han att prata. Han går med på att han ska vittna mot Patrick. Han berättar att när Patrick har mördat Jim, kapat hans arm, sen lagt Jims kropp i sin baklucka, åkt till Gunnamatta Bay där han dumpat kroppen. Alltså Patrick har gjort det här då. Reggie berättar vidare sen att Patrick har dykt upp hemma hos Reggie, visat upp Jims arm och sagt att han skulle mörda även Reggie om inte Reggie gav honom $500. Reggie berättar vidare att han då är rädd för sitt liv, går med på att ge Patrick pengarna. Och efter att han har gjort det så har han då, Reggie eller Patrick, lite oklart, någon av dem har i alla fall åkt med Jims arm och kastat den i havet i en förort vid namn Maruba.
Nej, vet du vad? Det här, det luktar gammal arm om den här historien.
Ja.
Alltså, det är jättekonstigt.
Ja.
Så att han skulle säga, han skulle ha kommit då så här, här är en arm på den här mannen som jag har dödat. Nu har jag dödat honom, så du måste ge mig pengar.
Ja.
Okej. Okay.
Och Patrick då greps också såklart och plockades in för förhör. Och han nekar liksom att han har någonting med saken att göra, fortsatt. Så en rättegång bokas in och den ska då hållas i juni senare samma år.
Mm.
Och natten innan rättegången så händer något igen. Klockan 20:20 natten till den 12 juni hittas Reginald Holmes död i sin bil. Han är skjuten med 3 skott. Och så som platsen liksom ser ut så förstår man att det är tänkt att det ska se ut som att han har begått självmord. Men rättsläkarna menar att det är tydligt att han har blivit mördad. Och efter att Reggie har blivit mördad så finns det ingen som kan vittna mot Patrick, som då hävdade att han var oskyldig i fallet. Så i och med att det inte finns några vittnen, inga konkreta bevis, så faller åtalet sönder. Och även om Patrick liksom åtalas för mordet på Jim så frias han och släpps på fri fot.
Men...
och han skulle i hela sitt fortsatta liv fortsätta hävda att han var oskyldig. Och faktum är väl att man inte riktigt vet exakt vad som hände. Om det var så att Brady mördade honom och om det var så att det var Reggie som liksom beställt mordet. För det figurerar också en annan teori som verkar framförallt, liksom, den har presenterats av en författare som heter Alex Castles, som har skrivit en bok som heter just The Shark Arm Murders. Och den teorin som han presenterar är då att Brady eventuellt också är mördaren i den här teorin, men att mordet istället var beställt av en annan person än Reggie. För som du minns att jag berättade så var ju Jim polisinformant, och tydligen så hade någon information som han läckt till polisen lett till att en man vid namn Eddie Wayman och hans kompanjoner hade åkt fast mitt i ett pågående rån på en bank.
Mm.
Och den här Eddie var då en av de mest råbarkade och farliga brottslingarna i Sydney på 1930-talet, och han drog sig tydligen inte för att använda våld. Så Alex teori är då att antingen har den här Eddie då beställt mordet och fått Patrick att göra det, eller så har den här Eddie gjort det själv och använt sig av Patrick för att göra sig av med kroppen. Och liksom anledningen till att han mördade Jim då var för att han hade skvallrat på honom och fått dem att åka fast. Och anledningen till att Reggie blev mördad då skulle vara för att han var en konkurrent på den kriminella scenen. Det som inte hänger ihop i den här teorin är ju då att Reggie berättade den här, liksom, att han hade tyckt upp med armen där och sådär. Men det är i alla fall en teori som finns, och man vet liksom helt enkelt inte. För då, som sagt, Patrick Brady hävdade att han var oskyldig hela livet innan han dog 1965.
Alltså så här.
Så det var The Shark Arm Murders, heter det.
Alltså, jag tänker att, som sagt, den här historien som han berättade var ju jättekonstig. Som var så här, han högg av hans arm och sen så åkte han iväg med den. Alltså, den går ju uppenbarligen
inte riktigt
ihop. Det skulle kunna vara ju ett sätt att skriva ut sig själv ur historien. För det låter ju lite grann som. Alltså, du vet att man, måste, så här, man berättar typ lite grann sanning. Men man måste skarva på så mycket saker för att man inte... För att liksom inte se någonting om sig själv typ. Så därför blir det ändå jättekonstigt liksom.
Jättekonstigt.
Och andra sidan, alltså så här, ja, uppenbarligen kom de ju undan genom att typ mörda den enda personen som sa någonting.
Jättekonstigt.
Alltså, tänk att vara, du är där, ska kolla på en liten haj.
Nej, det är säkert
stor, med din goda familj. Och sen så alltså, bara rakt upp och ner kräks den upp en arm.
Nej, det är så sjukt.
Det är typ ett av de bästa och värsta sätten vi har inlett någon historia någonsin som vi berättat i den här podden. Det var ju för fan helt sjukt faktiskt. Tack snälla för det, och även nej, det var inget.
Nej, men vadå?
Jag var på väg att tacka hajen. Men så kanske att det var dumt gjort kanske.
Ja,
undrar vad som händer med hajen, vet du det?
Nej, jag vet faktiskt inte det. Men jag antar att den måste ha släppts ut, eller?
Du, det känns inte som att de gjorde sånt på den tiden. Jag tror att de...
Nej, 1905, den typ stoppades upp säkert.
Ja, det tror jag, verkligen.
Kanske vi ett kan ton vägde den.
Ett jävla ton. Mm. Det är för många. Det är för många kilo. För en haj.
Ja. Jag har i alla fall tittat på BuzzFeed Unsolved. Avsnittet heter The Unusual Australian Shark Arm Murders. Sen har jag hittat en hemsida som heter dictionaryofsydney.org, där jag har varit inne på massa olika undersidor, bland annat ändå om Shark Arm Murders och även om Coogee Aquarium and Swimming Bass med mera. Wikipedia, History of Yesterday, The Shark That Started a Murder Investigation. Tack för mig. Över till dig.
Jag kan berätta för dig att vi har ett australiensiskt tema idag.
Jasså.
För även jag tänker hålla mig i Down Under.
Underbart. Yes,
jag kom på det. Kom på vad det hette. Ja, 2007 så var Chantel McDougall 28 år och bodde tillsammans med sin man Simon Cadwell, han var 45 år, och deras dotter Lila, 5 år, och kompis Tony Popovich, toppennamn. Mm-hmm. I den lilla staden Nanup i sydvästra Australien. Och där hyr paret McDougall Cadwell ett litet hus. Och sen så bor Tony i en husvagn på gården. Chantelle var en väldigt liksom social person, en så här dedikerad mamma till Lila som, och det här barnet Lila, hon var också väldigt väldigt utåtriktad, typ hon så här, tycker om att dansa och hon typ kan skoja och typ prata med vem som helst, alltså hon, mm-hmm. hon körde på liksom, hon var ett väldigt väldigt socialt barn typ. Och för att försörja sin familj så hade Chantelle flera jobb. Hon jobbade i en bar, hon jobbade som simlärare och hon var också hon jobbade också på en fish and chips restaurang.
Gott.
Så hon har liksom flera olika anställningar. Och även Tony Pappage jobbar hårt för att bidra till hushållet. För det här är verkligen, alltså de är som en familj typ. Det är inte bara det att han bor hos dem som jag förstår, utan de liksom Nej. Lever ihop typ. Och Tony Pappage jobbade också hårt. Och han är en uppskattad anställd och kollega på en järnaffär. Och de hade kommit till Nanup ett par år tidigare och de flesta i stan visste liksom vilka den här familjen var. Delvis för att Chantelle var så himla social, och sen tänker jag också att när man har den typen av jobb så kommer man i kontakt med så himla många människor. Inte minst i typ ett litet samhälle liksom. Men folk vet också vem hon är eftersom hennes man Simon är lite märklig. Så Simon lämnar gärna inte sitt sovrum. Och han sover på dagarna och tillbringar nätterna framför sin dator. Så att han har ju inte jättemycket, liksom, han interagerar ju inte jättemycket med folk utanför familjen. Men den interaktionen han har, den är någonting att minnas kan man säga.
Okej.
För Simon är väldigt rädd för elektromagnetiska fält och skäller gärna ut olika människor som han menar. Alltså han menar då att det här är typ en fara för hans familj väldigt mycket. Och inte minst blir en granne som jobbar för elbolaget Western Power väldigt varse om det här. För han har fått i uppdrag att sätta upp, det verkar vara någon slags kanske typ så elstolpe eller typ elmast i närheten av det här huset då som de hyr. Och när han typ jobbar med det här så blir han under flera, han försöker liksom utföra det här jobbet, men han blir hela tiden typ avbruten av Simon som kommer så skrikande om att de här elektromagnetiska vågorna från den här stolpen kommer typ vara jätteskadliga för honom och hans dotter. Och han är så himla upprörd, alltså han är liksom igång, han är så upprörd att han har får liksom hudutslag typ. Alltså han liksom får röda hudutslag.
Gud, jag typ. Hemma när jag bråkar med Oscar.
Om elektromagnetiska fält.
Om tvätten.
Verkligen. Och den här grannen säger typ också så här att han bara, jag ville typ inte säga till honom att typ, jag tror att hans dator hade varit värre än att ha den här elstolpen här ute. Typ. Men för att hantera det här, det måste man ge Simon. Det är inte bara att han skäller ut sin granne. Utan för att hantera det här, de här liksom elektromagnetiska vågorna då, så begraver han också jättestora mängder magneter i familjens trädgård. Han kör på helt enkelt, och han är lite av någon slags liksom så new age filosof kanske man kan säga. Han är, har liksom länge varit väldigt spirituell och har gjort, du vet, varit kanske på ganska mycket så, du vet, liksom ashrams i Indien och har utforskat sin spirituella sida under väldigt lång tid. Och säkert också lång tid innan de här elektromagnetiska vågorna har börjat förstöra för saker. Han har nog hållit på med mindre tunga spirituella saker tidigare, om du förstår. Och han har då en hel del liksom, idéer om hur världen hänger ihop. Chantelles föräldrar, Catherine och Jim, de är ofta och hälsar på familjen Nanup. Eller ofta, de bor typ en bra bit bort. Australien är ändå asstort. De är ändå regelbundet där.
Man glömmer bort det.
Ja, men det är så stort.
Hur stort det är?
Alltså det är, det är för stort. Men de är liksom ändå ganska ofta där och typ, alltså så, åtminstone någon eller flera gånger om året så är de och hälsar på i Nanup för att träffa sin dotter och sin dotterdotter liksom. De tycker att Simon är jättekonstig. De tycker också att det är lite konstigt att de har inte fått träffa honom förrän efter att Lila har fötts. Så att Simon och Chantelle har varit tillsammans flera år tidigare, typ kanske så 4. Men de har inte träffats förrän efter Lila har fötts. Men efter det så har de sett några gånger. Första gången de träffas så frågar Simon vilken planet de kommer ifrån.
Okej, perfekt.
Vilket de tycker är lite... Det är inte en supervanlig fråga. Så det tycker de är lite konstigt. De tycker också att det är lite konstigt att han inte tillåter dem att ta några bilder. För att han menar typ att så här... lite av själen fastnar på fotografier. Alltså du vet, det är någon sån grej typ.
Ah, okay.
Så att de försöker typ fota den här lilla familjen och sitt barnbarn och sådär. Men de måste börja göra det i smyg för att han liksom ballar ur när de försöker ta bilder på dem. Men samtidigt så har de liksom, de har aldrig sett honom så här, honom var något annat än jättesnäll mot deras dotter. Och hon tror också på sin man och hans idéer. Och hon säger så här, Simon är helt typ otrolig, han kommer förändra världen liksom.
Mm-hmm.
Och hon förklarar också att det är därför han tillbringar så mycket tid på sin, alltså med sin dator då. Att han är ute på nätet för att medan hon försörjer familjen så är han ute på nätet och är någon slags livscoach typ. Han hjälper folk från hela världen.
Ja.
Så sommaren 2007 är Jim och Catherine och hälsar på i Nanup once again. När ett pass kommer på posten. Och de är inte helt säkra på det här i efterhand, men de tror att det är ett pass till Lila. Och Catherine typ, ja, men de ser det här passet och frågar dem så här bara, ja, ska ni åka bort typ? Och innan Chantel typ ens hinner svara på det så är det som att Simon bara blir sur för att de har sett det här passet. Så han typ tar det och springer iväg med det liksom. Så att de får inte kolla på det helt enkelt. Men ett par veckor senare så ringer Chantel och säger att hela familjen ska flytta till Brasilien.
Okej.
Okay. De ska då bo i något slags stort kollektiv och så ska de volontärarbeta i Amazonas. Och hon säger att Simon är redan där. Och hon och Lila och Tony ska då snart följa efter.
Mm-hmm.
Och hennes föräldrar blir förstås jätteoroliga av tanken på att så här, deras dotter och det här liksom, deras femåriga barnbarn ska flytta till liksom djungeln typ. Men de vet också att så här, Chantel har alltid drömt om att göra välgörenhetsarbete. Och hon har alltid velat ägna sitt liv åt att hjälpa andra. Och dessutom så är hon ju vuxen. Alltså hon är 28 år gammal liksom.
Mm.
Så vad ska de typ göra?
Stress.
Ja, verkligen. Så Catherine ber sin dotter att skicka ett brev när de har kommit fram. Och höra av sig och berätta att allting har gått bra. Så de slipper liksom oroa sig helt enkelt. Och hon lovar att höra av sig och hon säger att hon älskar sin mamma och sen lägger hon på. Och det blir sista gången Catherine och Jim hör från Chantel.
Okej.
Okay. För det kommer då inget brev och det kommer liksom inget samtal. De får ingen kontakt överhuvudtaget. Och när det gått en månad så anmäler de Chantel och Lila saknade. Och sen går det ett par dagar och de blir kontaktade av liksom någon slags myndigheter som jobbar med det här försvinnandet då. Och där pratar de med en person som säger att de har kollat igenom övervakningsfilmer från den flygplatsen som de skulle resa från. Men de hittar ingenting. Och de tror sig vara säkra på att Chantel, Lila, Sim och Simon aldrig har lämnat Australien.
Nej.
Så polisen börjar då utreda vad som kan ha hänt med den här familjen. Och i huset i Nanup och även i Tonys husvagn på gården så ser det ut som att så här, ja, men som vi pratade om tidigare, det som är så himla obehagligt. Att det ser ut som att man bara plötsligt har ställt sig upp och gått därifrån och sen aldrig kommit tillbaka. Du vet, det är liksom alla grejer är kvar, alla möbler är kvar. Det står så smutsig disk i diskhorn. De hittar Simons dator, de hittar Chantels plånbok. Alla bankkort ligger kvar. Alltså allting är liksom som att de bara har ställt sig upp och gått därifrån. På dörren så sitter en lapp där det bara står "Gone to Brazil".
Men va?
Och snart får Catherine och Jim nästa chock när polisen berättar att det visat sig att Simon är ledare för en liten sekt.
Ja.
Den här sekten heter The Truth Fellowship och han har typ ett 40-tal följare runt om i världen som samlas på forumet The Gateways och följer Simons bok Servers of the Divine Plan som någon slags helig skrift. I boken, han har skrivit flera böcker, det här är, men det här verkar vara the main one liksom. I den så skriver han att världen vart 75,000 år genomgår någon slags metamorfos, alltså någon slags återfödelse som ska typ leda till en högre medvetandegrad för de som följer den här liksom tron, den här profetian. De kallas för servers då. Och det är väl helt enkelt sånt här vanligt sektprat, du vet, där de utvalda kommer typ få det toppen, men alla andra kommer liksom möta sitt öde i någon slags domedag. Och vid det här laget så har, alltså det, jag tror att det är, om det är typ 11 år sedan Chantel har träffat Simon, för att hon var liksom sökande redan som tonåring. Så hon gick på så här spirituella, typ new age-iga retreats och sånt ibland. Och på ett sånt retreat träffade hon då Simon. Hon var 17.
Var han igång med sin...
Alltså han var absolut igång. Jag tror att han kanske inte var lika... alltså hade kommit lika långt, om man säger så. Men ja, han var redan någon slags liksom spirituell ledare, lite så, hittepå shaman typ. Hon är alltså 17 år gammal. Han är ju, om han är typ 35, alltså han är nästan 20 år äldre än vad hon är.
Nej, hon är 17.
Nej, hon är 17. Mm. Och han är britt, men bor i Melbourne tillsammans med sin fru Deborah och deras son. Och Simon, Deborah och Chantel kommer liksom snabbt varandra nära då. Så Chantel börjar jobba som barnvakt för deras son. Men deras relation utvecklas då därifrån. För att ett par år senare, jag tror att hon är 19, så blir hon liksom ihop med Simon och flyttar då in hos familjen i Melbourne. Och vet du vad? Jag tror att absolut att han var ihop med henne även innan hon fyllde 18.
Ja.
Men så att hon flyttar in och bor då tillsammans med Simon, Deborah och deras son. Så år 2000 så flyttar de här fyra personerna med det här barnet till västra Australien. Och där får de med sig ytterligare en person i sin lilla goa familj. En annan kvinna som heter Justine. Hon, jag vet inte riktigt hur gammal hon är, men hon är också liksom ung och blir nog också någon slags följare till Simon. Så under en period så bor då Simon tillsammans med tre kvinnor och den här sonen. Och de försörjs liksom av hans följare, som jag förstår det. Och under en period så lämnar de Australien tillsammans och bosätter sig i Glastonbury i Storbritannien. Men kommer tillbaka något år senare. Och det börjar bli lite jobbigt för Simon under den här tiden. För att delvis verkar det lite jobbigt att vara ihop med tre olika personer då.
Jättejobbigt.
Så stressigt. Men det är också att Simon börjar få kritik inifrån sin egen rörelse. För att vid den här tiden, ungefär samtidigt som de liksom flyttade till Glastonbury, så publicerar en tidigare följare ett blogginlägg. Där han kritiserar Simon för att utnyttja sina följare, bete sig olämpligt mot kvinnor i The Truth Fellowship och anklagar dessutom honom för att ha kopierat de här böckerna han har skrivit. Att han har liksom klippt och klistrat typ. Och sen så blir det ännu värre för Simon, för när Chantel blir gravid med Lila så börjar det skära sig rejält med de andra kvinnorna. Och det kulminerar då i att Justine flyttar ut och Deborah kommer också att skilja sig från Simon och ta deras son med sig och lämna familjen. Så det är efter det här, som jag förstår det, som de hittar då Tony Popovich och plockar in honom, och sen flyttar de tillsammans till Nanup. Och det är då därifrån de försvinner spårlöst den 14 juli 2007. Så sista gången familjen fångas på en övervakningskamera är den 13 juli 2007 när de säljer Chantels bil för $4,000. Strax innan det så har de också sålt Simons bil för $1,500. Tony Popovich pappa berättar för polisen att han har lånat ut $25,000 för att hans son har haft någon liksom finansiell kris typ. Så att han har varit så här, ja, men jag kan låna ut pengar till dig. Han har verkligen förstått som att det har varit en emergency sådär liksom.
Mm-hmm.
Och den 14 juli, alltså dagen efter att de har sålt Chantels bil då, så har en kvinna köpt familjens två hundar och varit hemma i huset i Nanup. Och där hon har inte träffat Simon eller Tony där, men hon har däremot träffat Chantel. Och Chantel har då berättat att Simon har åkt i förväg till Brasilien. Och det verkar som att hon tar typ med sig de här hundarna och betalar liksom för dem. Så att Chantel, Tony och Simon har ju uppenbarligen dratt ihop ganska mycket pengar under den här tiden och ju sålt saker på ett sätt som man kanske gör när man liksom ska lämna och starta någon annanstans. Vad jag tror är att polisen hittar aldrig de här 25 000, alltså vart de här 25 000 från Tony Popovich pappa tagit vägen. De hittar inga liksom, jag vet inte om, det verkar som att de inte hittar några bank records på det lite grann, eller sådär. Men det som är riktigt konstigt är att Chantel och Tony har inte rört de här pengarna som de har fått in på sina konton. Så att Chantel säljer sin bil, får 4 000 dollar och sätter in det på sitt bankkonto och där är de kvar. De har liksom aldrig rört. Vilket ju är extremt konstigt ändå. Så allt eftersom så får polisen reda på mer och mer om den här familjen och om Simons sekt. Men de vet då ingenting om var de kan tänkas befinna sig. Och det går ett år utan några nyheter och sen så går det ett till. Och efter två år så får de plötsligt en notis om att Simon Cadwells pass har använts för att åka in i Storbritannien. Men när de får bilder på den här Simon Cadwell så är det inte samma person som de letar efter. Det här är en helt annan människa trots att de då delar personnummer. Och när den här andra Simon Cadwell får se en bild på den första Simon Cadwell, eller tvärtom är det egentligen då, så säger han så här, han bara, men jag vet vem det här är. Vi gick i skolan tillsammans och han stal mitt sånt födelsebevis.
Va?
Och han stal då min identitet.
Mm-hmm.
Så att den här mannen som nu har försvunnit med sin familj, han heter inte Simon Cadwell, utan han hade då ett annat namn. Han heter Gary Feldman. Och Gary Feldman är en bedragare som inte bara stulit identiteter utan också pengar under en ganska lång brottskarriär. Och han har då efter det kallat sig emellanåt Simon Cadwell, men också ibland Simon Cadwill. Vilket jag tänker typ kanske bara är att han har glömt bort vad han har hetat. Eller?
Alltså typ.
Att man bara,
gud.
För att det,
what was it again?
Cadwell. Let's go for Will.
Väldigt kul.
Ytterligare ett par år senare så går polisen ut med att de har bevis på att någon har använt först familjens hemtelefon, för som jag förstår det, för att köpa en bussbiljett till en tur som skulle avgå den 15 juli. Men ingen har liksom använt den biljetten. Men samma dag så kopplar Tony Popovichs mobiltelefon upp sig ut med en tåglinje norrut och senare används mobilen också för att boka ett dubbelrum på ett hostel i Perth. Och där används också hans körkort för incheckning. Senare samma kväll så används mobilen igen, först för att beställa en pizza från Domino's som också levereras till en man i Perths Kings Park. Så att den levereras alltså till en park. Och sen används den också för att boka en tågbiljett under namnet J. Roberts. Och det här tåget går från Bunbury till Perth. Dagen efter det så bokas ytterligare en biljett under namnet J. Roberts. Och den här gången går det från Perth till Calgary, som är en stad som ligger 60 kilometer österut. 60 mil österut tror jag att det är. Och de här biljetterna används, men man vet inte om de används av Tony Popovich eller Simon Cadwell eller någon helt annan. Men Tony Popovich och Simon Cadwell är ganska lika typ. Så att även vittnesmål är svårt att avgöra, alltså vem som har setts liksom. Men det man vet är att ingen har sett till en kvinna eller ett barn i samband med att den här mannen har åkt på det här tåget. Och inte heller när den här pizzan har levererats. Utan det verkar ha varit en ensam man liksom. Och efter det så har varken det här körkortet använts eller mobilen använts. Och det liksom finns inget fortsatt spår för det här namnet J. Rogers eller sådär heller. Så efter det så tar liksom spåren efter Chantel, Lila, Simon och Tony bara totalt stopp liksom. Och det här är ju bara två dagar efter att de sågs. Alltså sista gången typ. Så det är ganska kort tidsspann liksom, tills de plötsligt bara går upp i rök typ. Och ingen vet då vad som händer dem. Men det finns massor av teorier som har kommit fram genom åren. Och delvis så är det så att varje gång du vet man hittar typ kvarlevor i det här och runt den här stan eller hela liksom det området, så börjar man ju typ tro att det kanske är dem, men det har liksom om och om igen bevisats då inte vara det. Det har ju gått 14 år sedan de försvann, och det liksom blev väldigt uppmärksammat under en period av typ privatspanare, alltså så websleuths liksom, som började fundera på om det kanske kunde vara så att, att de allihopa omkom i en flygolycka. För 4 dagar efter att familjen försvann så körde flight 3054 av landningsbanan på Sao Paulos flygplats, kraschade in i en bränsledepå och började brinna. Och alla 192 passagerare omkommer. Och många av kropparna är liksom, de är så svårt brända att det inte går att identifiera dem. Men australiensiska och brasilianska polisen kan liksom tillsammans utesluta att de 4 har varit med på planet.
Okej.
Okay. Och man vet ju inte hur ens huruvida de lever eller inte. Det finns de som tror att Simon kan ha manipulerat Chantel och Tony Popovic att typ ta sina liv, och uppenbarligen då även tagit sitt eget liv och mördat Lila. Och det finns liksom någon roll för självmord i den här liksom i hans sekt hittepå, helt enkelt. Att du vet, okay, det kan vara något slags sätt att komma till en ny värld och hela den grejen liksom. Det finns de som tror att han liksom kan ha begått någon slags utökat självmord. Och det finns fler av hans följare som ska ha begått självmord. Så att det verkar liksom inte vara helt så här orimligt i den här.
Eller, det finns där.
Ja, det finns där liksom. Och just den här domedagstanken. Alltså så. Så att det finns liksom lite teorier. Det finns också någon av hans följare som menar att han, eller påstår att han faktiskt har pratat med henne om att liksom avsluta sitt liv och även då ta med sin familj, men att hon typ har övertalat honom att inte göra det, och att de då istället har börjat prata om att de kanske ska liksom dra sig undan, gömma sig någonstans. För det är ju då förstås det andra spåret, alltså att han har, man tror att han kan ha tagit med sig Chantel, Lila och Tony till en ännu mer avlägsen plats än där de redan bodde, för att sådär, du vet, hålla dem isolerade och se till att omvärlden liksom inte kan sabba hans minisekt. Ja, men du vet, som när Jim Jones tog med sig alla till Guyana liksom. Man vill hålla dem verkligen fysiskt långt borta för att behålla kontrollen typ. Och vittnesmål säger liksom att han ändå styrde den här familjen väldigt mycket, även om typ så här Chantel var ute och jobbade, alltså du vet liksom var en väldigt social person, så finns det typ ändå så här vittnesmål som visar att det ändå var han som var tydligt ledaren, liksom patriarken typ. Och Tony Popovics familj har typ inte varit superverbala, de har uttalat sig ibland, men Catherine och Jim McDougall, alltså Chantels föräldrar, de har varit liksom väldigt, väldigt verbala kring det här som har hänt, och de fick 2018 polisen att genomföra en utredning, och typ, det verkar vara någon liksom, man gör en utredning och man presenterar den typ i rättssal fast det inte finns någon åtalad. Så det gjorde man då 2018, då du vet man så här, tog in massa vittnesmål, alla olika teorier, utredde dem så långt det bara gick. Och det som är extremt frustrerande är att det man då kommer fram till är att man, alltså man vet inte. De har verkligen så här undersökt alla leads, men de kan inte avgöra huruvida de liksom lever, har försvunnit någon annanstans, om de är döda. Det är liksom, det går inte att säga typ. Och i mars 2020,
vad har vi sagt om det här?
Jag vet, men nu är det du som har öppnat dörren till det här, så nu får du skylla dig själv. Jag vet, jag tänkte exakt samma sak. Men vänta nu, jag vet vem som har gjort det här mot mig det senaste, och det är så hemskt och sorgligt och intressant att jag ändå kände att det fick vara så.
Ja, helt så, rätt.
I mars 2020 så publicerar Now to Love, en väldigt bra sajt som vi alla varit in på innan, en text av Catherine McDougall som då avslutas med: Chantel would be 39 now and Lila 17. I know in my heart they've probably passed away, but I can't give up hope. Jim and I will search for them until the day we die. Mm. Det är just det att det är så här...
Man vet inte.
Nej, och du vet det här lilla barnet typ. Och det är också att hon skriver det att hon bara... Jag kan inte tänka mig att hon gick och gömma. För hon var liksom så social och typ outspoken och älskade att prata. Alltså, hon vet bara gick var ett sånt barn som man gick fram till främlingar och typ började prata liksom. Och just det här att typ inte veta överhuvudtaget. Alltså det är så heartbreaking.
Det ser fruktansvärt verkligen.
Och det som också är intressant är att den här boken typ säljs online. Folk typ hittar till den utan att liksom veta kopplingen. För han kallades för Sai typ när han skrev på det här forumet och sådär. Så det är nog ganska många som inte har gjort kopplingen till den här historien liksom. Så att den här, de här idéerna är liksom fortfarande out there på ett obehagligt och vidrigt sätt. För det är typ, det är en av de sakerna som Tony Popovich familj har sagt, att liksom att de bara vill att folk inte ska söka sig till den här typen av sammanhang. Nej. Liksom. Jag har lyssnat på Case File avsnitt 83 och sen lyssnat på avsnitt 99 av podden Cult Litter, läst Now to Loves text av Catherine McDougall, en Guardian text av Georgia Loney med rubriken How Can Four People Just Vanish? Odd Tales Emerge in Nanup Case, ABC Australias text Doomsday Cult Coronial Inquest Fails to Solve Mystery Surrounding Disappearance of Simon Cadwell and Family av Gian De Poloni och Meggie Morris, Rankers lista, This Cult Leader and His Family Mysteriously Vanished, Leaving Only a Note with Three Chilling Words av Jessica M. Thomas. Det, jag tycker att det är något, alltså när man läser Leaving Only a Note with Three Chilling Words, då tänker man inte att de är gone to Brazil. Det är för de är typ ganska unchilling, förutom att de blir liksom läskiga i sammanhanget, men att det ändå är... Man trodde att det skulle vara något annat, helt enkelt.
Verkligen.
Så det var allt för mig den här veckan. Och det var allt för oss, Karin, den här veckan.
Det var det. Sen börjar eftersnacket i min egna podd.
Just det, och vad är det den heter?
Late Night with Anna.
Late Night with Anna. Och den gör du då på engelska for the international crowd.
Exakt. It's just a recap of the podcast Mord mot Mord for all our international
listeners.
For all
our international listeners. Speak to you soon. Till er andra, vi hörs nästa vecka. Skämt oss då. Hej då!
Hej då!